today. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
God eftermiddag, gott folk, och välkomna till Coronabunken, din dagliga dos av coronapiller. Idag leds programmet av mig, Andreas Holman, och med mig har jag Paulina Forslund. Hur är läget?
Jo, det är faktiskt bra under omständigheterna, får man
jo,
ändå säga.
Givetvis. Det är extraordinära tider, skulle du säga det?
Ja, det skulle jag säga, samtidigt som man är ju ganska bra på att anpassa sig till det rådande läget, känns det som. Det blir ju ganska, det blir ju ens vardag att man kanske tvättar händerna oftare och att man tänker på att inte pilla på ledstänger och grejer när man är ute. Visst är det ett unikt läge på många sätt.
Jo, det är det. Det har ju aldrig, vad jag vet, varit så här allvarligt. De håller ju på att jämföra det med spanska sjukan och allt möjligt i vår historia. Men i modern tid och med den globalism som vi har idag, så tycker jag att det här är ju en helt ny grej som har hänt och drabbar oss alla faktiskt på ett sätt eller annat. Så att det är väldigt intressant. Så hur har det påverkat dig i ditt liv och så här lite lokalt kanske där du bor? Vad har du märkt av coronakrisen?
Jag bor ju utanför Göteborg och i ett litet samhälle som heter Ytterby. Och till och med här i Ytterby så har det åkt upp ett sånt här militärtält utanför vårdcentralen där man nu testar folk för corona. Vilket ser ganska extraordinärt ut i ett så litet samhälle som jag faktiskt bor i. Sen så jobbar jag inne i centrala Göteborg. Och även där så ser man ju, jag skulle väl påstå att man ser större skillnader hur livet ter sig där än vad man gör utåt landsbygden där jag hör hemma. Men när man åker kollektivt och så, vilket jag faktiskt fortfarande gör, så det är väldigt mycket mindre folk. Det här är ju ändå Sveriges näst största stad. I rusningstrafik, man ser att fler människor tar bilen och många håller sig ifrån spårvagnar och bussar och så vidare. Men även en positiv sak är ju att man tycker sig känna att naturen återhämtar sig lite när människan går på lågvarv. Lite bättre luft ute, även i en morgon mitt inne i Göteborg City. Och det är positivt, i alla fall.
Jo, jag tycker faktiskt det. Man kan ju hitta guldklimpar ibland i den här krisen som faktiskt får en att tänka att det kommer att ta med sig en bra grejer, en del bra grejer. Och det är någonting som jag har känt länge, att alltså, om vi hade bojkottat saker, om man hade mer organiserad bojkott av saker, så hade man kunnat åstadkomma väldigt stora grejer. Som att till exempel ekonomin nu går på knäna. Om folk bara hade bojkottat och strejkat mera innan det här, så hade man kunnat orsaka sådana grejer. Och att folk stannar hemma och inte konsumerar så mycket fysiskt i alla fall. De konsumerar väldigt mycket virtuellt. Men fysiskt och sådär, det får ju naturen återhämta sig. Och gatorna är rena, för det är ingen som är där och skräpar ner och sådär. Så det kan ju vara fint.
Mm. Absolut, och sen så nu tvingas vi ju i något pausläge. Alltså vi måste ju hejda oss. Och det kanske kan vara tid för lite eftertanke och man funderar över vad som är viktigt här i livet. Är det liksom att åka härsan tvärsan jorden runt och är det att ha aktier på börsen eller är det att faktiskt ha sina nära och kära i välvården? Det är ju...
Precis. Det där är ju en grej som folk kommer få känningar av. Det är ju att har jag några nära och kära nu när jag ska isolera mig och vara själv. Finns det något nätverk som jag har som kan hjälpa mig i kriser till exempel? Och så individualiserat och atomiserat som vårt samhälle faktiskt har blivit. Med mycket skilsmässor och trasiga familjer och trasiga förhållanden. Så är det faktiskt så att folk är väldigt ensamma av sig när de tvingas isolera sig. Så att, det är faktiskt intressant.
Mm, absolut. Och sen så kanske man även tar sig tid att tänka att oj, nu när man inte kan då träffa sina äldre släktingar kanske eller så, så tänker man att oj, varför gjorde jag inte det innan? Mm. För att så länge man har möjligheten så kanske man tar det för givet. Och jag tror att det är typiskt nutidsmänniskan att hela tiden ta saker för givet. Och vi kan egentligen inte ta någonting för givet. Och det märker man ju onekligen nu.
Jo, precis. Men vad har hänt i affärerna och sådär där nere då? Jag ser här uppe i norr så där är det ganska lugnt än så länge. Vi har märkt att vita bönor och sådana här enpacks snabbnudlar och toapapper har tagit slut. Mm. Har du märkt någonting i er lokala affär?
I vår lokala affär är de faktiskt ganska bra på att fylla på. Det har inte märkt så mycket. Så när som kanske på lite konserver och pasta och jäst var helt slut.
Jo, jäst är slut faktiskt.
De hade ställt fram så här stora lådor med torr jäst till exempel. Och sen så var vi på någon butik lite närmare Göteborgs stad och skulle handla. Och där var det helt utplockat. Det fanns inget toapapper, inga konserver. Det fanns inget kött i köttdiskarna. Det var helt utplockat.
Mm.
Men det var kanske 2 veckor sedan. Jag tror att det kanske har lugnat ner sig lite.
Jo.
Det här hamstringen. Eller också har folk redan bunkrat upp så räcker.
Ja, nu har de väl nog. Så nu kan de väl sluta hetsa i affären. Men det skulle vara intressant att se hur mycket toapapper de har hemma och vars de har allt. Om de har en sorts förråd. Där det är typ 3 års förbrukning. Jag kan tänka mig att... Det tar plats, det där, faktiskt.
Mm. Ja, det är ju inte det enda som hamstras. Det hamstras ju mediciner också.
Jo, just
det. Gör det. Hamstras lite allt möjligt just nu.
Jo, men vi kan väl gå in lite på vad vi kommer att prata om idag. Vi kommer att snacka om de senaste siffrorna från Sverige, statistiken. Det var en presskonferens idag där de presenterade smittade och döda och vi ska kika på det lite grann. Sen att Stockholms sjukhus är överbelastade, det är ju ingen överraskning precis. Vi har också Jimmy Åkesson som kräver hårdare tag mot coronabrottslingar. Vi har vacciner som är på väg ut nu, väldigt spännande. Och en ekonom som föreslår medborgarlön under den här krisen. Och sydafrikaner som har svårt att gå i karantän. Det verkar vara lite svårt att, vad heter det, hörda. Att se till så att de stannar inne i alla fall.
Ja.
Så att, och sen har vi en intervju med Therese angående hennes graviditet i dessa tider. Och du är också gravid faktiskt. Så det är ju... Speciellt. Speciella tider att vara gravid, definitivt.
Ja, det är, man tänker ju kanske ännu mer på vissa saker då, med tanke på att man faktiskt bär på en... Det ska växa ett nytt litet liv. Så att det är lite speciellt just nu.
Jo, jag hade ju hoppats på en corona baby boom nu när folk tvingas vara inomhus med varandra och ha tråkigt. Kanske blir mer
det
vita
kommer
barn.
Kanske i, ja vad blir det? Kommer i slutet av året eller början av nästa år då?
Jo, precis.
Vi
Jo,
får
vi
väl
får
se.
se. Jo, precis. Okej, vi kan börja med lite siffror. I presskonferensen så avslöjades, men det konstaterades väl att vi har fått en liten spik i vår kurva här. Nu har vi 5008 konfirmerade smittade fall i Sverige. Det var 481 nya idag, de senaste 24 timmarna. Och vi hade 58 nya döda
Sen igår.
och 257 totalt döda i Sverige. Så att vi har ju en definitiv ökning här. Så vad tror du om det?
Ja, jag tycker väl att det är anmärkningsvärt att Anders Tegnell säger att det är en ganska brant uppgång, kallar han detta. Ja, det kan man ju onekligen säga. 36 nya intensivvårdade idag, bara. Det finns ju inte så många intensivvårdsplatser. Det är också en sak att ha i bakhuvudet. Ja, jag tror att det kan vara så att siffror och sånt inte riktigt stämmer. Utan att det kan vara mycket, ja, inte kanske att det är fler som dör, men jag tror absolut på att den här uppgången kommer att fortsätta. Alltså vi kommer att se en brant kurva upp, upp. I alla fall några månader till.
Jo, min fru har gjort lite hobby research gällande Italien och England, för hon är ju från England, så hon håller lite koll på vad som händer där. Och det är intressant att se att våra kurvor stämmer exakt överens med Italien och Storbritannien. Vi är 11 dagar efter Storbritannien, vi är 3,5 vecka efter Italien. Men vi kommer alltså ha samma kurva som dem till slut. Vilket jag tycker är intressant eftersom att vi är ju väldigt sparbefolkat land. Alltså vi är ju inte så tätt. Det är ju Stockholm och Göteborgsregionen som det är tätbefolkat.
Ja,
Och det är ju
precis.
faktiskt där som de smittade kommer nu faktiskt. Stockholm är ju väldigt överrepresenterat när det gäller smittade och döda. Så att ja, alltså värre tider i coronakrisen är att vänta. Och om man lyssnar på den här snubben Tegnell då, som har en presskonferens nästan varje dag. Jag antar varje dag så är han med och har någon liten kommentar att ja, han verkar ju ta det kolugnt alltså, verkligen. Och allting han har sagt hittills har han ju fått äta upp. Så att man undrar ju när han ska vara tyst och bara inte säga något
Nej,
mer.
men han är väl påpiskad att han är så statligt ägd som man kan bli, tänker jag.
Jo, han är ju.
Han säger väl det som han blir tillsagd att säga, helt enkelt. Tror
Jo,
jag.
och han håller ju lite sköld för Löfven också. Löfven, vad heter det, puttas ju inte ut lika mycket för att han kan ju knappt prata. Så att
Nej,
man måste ju ha någon som tar alla smällarna, helt enkelt.
precis. Ja, nej, jag läste också att nu så går man ju ut ifrån Folkhälsomyndigheten och säger att äldre ska helt undvika att gå in i mataffärer. Det har man ju inte sagt innan, utan, och det kom idag, att man ska helt undvika som äldre då att gå in. Och det är ju ändå ett tecken på att de känner ju att det här håller på att glida dem ur händerna.
Men alltså
För att vi kommer att...
i en sån situation där de säger att äldre borde stanna utanför affärerna, då borde man ju organisera så att de får all hemkörning som finns tillgänglig, om man nu ska bestämma att det ska vara så.
Ja, definitivt. För att det finns ju många äldre som inte vi är ju, det är ju inte det att vi lever i storfamiljer och ättesamhällen längre, utan
Nej,
vi är
precis.
ju utspridda över landet. Många släkter har ju kanske ja, folk lite här och var, så många äldre sitter ju faktiskt helt ensamma och kan inte ta sig iväg då. Eller blir skrämda så de vågar inte ta sig iväg.
Jo, och då har det ju funnits några skamrusk figurer som har erbjudit dem hjälp med att fara och handla. Och då har de faktiskt blivit rånade av, av de som har erbjudit hjälp då. Så att de är ju som sittande offer som väntar på. Det är riktigt hemskt faktiskt. Men vi kan gå in på nästa rubrik här. Stockholms sjukhus är överbelastade, står det. Och då är det någon sorts kris här. För det jag tycker med de här rubrikerna är att vi visste att Stockholms sjukhus var överbelastade redan innan det här hände. De var ju i stabsläge innan krisen. Så att, hur kan det faktiskt inte vara mycket värre idag? Det är det man undrar. Men nu går de då ut och säger att ja, det är verkligen kris. Och ja, du hade lite om det här.
Ja, jag hade en sak som jag tyckte var ganska skrämmande faktiskt. Det var ett larm från en IVA-sjuksköterska, Anna Rosendahl från Uppsala. Hon säger att mediernas rapportering inte stämmer. Hon säger att den är felaktig. Och att de som hon vårdar, där är ungefär hälften av alla patienter där under 50 år. Och har inte någon sjukdomsbild då i grunden. Och det är ju ganska skrämmande. Hon är ju liksom inside information verkligen. Och jobbar som intensivvårdssjuksköterska och säger detta. Och då undrar man ju lite om regeringen faktiskt försöker mörka hur illa läget faktiskt är.
Jo, det var ju alltså nyheter, eller jag vet inte om det var MSM-nyheter ens, om att de inte testar doktorer och sjuksköterskor utan låter dem springa omkring fritt mellan avdelningarna på sjukhuset och ta hand om människor hela dagarna. Och det är ju verkligen inte helt okej att göra det när man har en pandemi. Allting ska ju isoleras och se till så att hålla sig på sin plats. Så om du ska ut och in ur en viss zon så måste du ju saneras helt enkelt. Det måste ju vara rent.
Ja, absolut.
Så alltså, de lever ju farligt, det gör de.
Det gör de onekligen. Och jag läste även här att vi ska gå in och snabbutbilda människor inom vården så att de kan utföra palliativ vård, vilket då är vård i livets slutskede. För att man behöver ju en viss sorts bemötande och en viss sorts vård när man ligger döende helt enkelt. Och det är ju någonting som jag kände när jag läste, vilken man känner nästan ångesten hos alla dessa människor som ligger isolerade och dör.
Jo.
Och ingen har tid med dem. Du får inte träffa dina nära och kära. På äldreboendena så har de ju stängt portarna. De får ju inte ta emot besök. Så vi har många sjuka och äldre som ligger ensamma och dör. Mm.
Jo, man blir mörkrädd när man tänker på det.
Absolut, det är ju att dö är ju ofta förknippad med väldigt ångest hos många. Jag har sett många gå bort i och med att jag jobbar på äldreboende. Och en del är ju helt lugna, men de allra flesta vill ju såklart ha sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn nära. Mm. Och nu får man inte det.
Nej.
Utan man ligger där ensam och dör.
Jo. Det är ju därför man bygger upp en stor familjeenhet. Alltså för att ha familjen runt omkring sig i kris och att inte dö ensam. Det är ju ens legend att ha de här människorna omkring sig. Och sen när någonting sånt här händer och staten då bestämmer att nej, nu måste du dö ensam. Det känns ju helt sjukt alltså. Du har inget val alltså.
Nej, precis. Och jag kan väl känna lite men är det inte lite upp till de anhöriga då? Mm. Kan man inte på något sätt fixa så att de kommer in? Kan man inte sanera dem på något sätt, både in och ut, så att de faktiskt kan få komma in och ta farväl? Jag tycker det var faktiskt anmärkningsvärt. Men det ser ju likadant ut i övriga Europa. Jag läste om en pojke, bara 12 år gammal i Portugal, som låg isolerad nu i veckan här och dog själv. Hans mamma fick inte komma in.
Mm. Ja, det är inhumant alltså. Det är sanslöst. Och speciellt i Sverige, som jag sa till dig tidigare innan programmet, där vi inte har tagit hårda tag i andra områden. Som till exempel skolorna har inte stängts ner, folk går omkring i Stockholm och fikar och går på och käkar mat ute och allt möjligt. Men just i det här området, det som är så fruktansvärt känsligt, alltså någonting som är som kommer att påverka det resten av livet. Där ska vi vara stenhårda då och förstöra då den här kopplingen mellan de gamla och de unga och ja, barn i det här fallet som får dö ensamma. Det är groteskt.
Ja, det är väldigt. Jag förstår inte hur det är. Man brukar ju prata om högt och brett om våra mänskliga rättigheter, och då undrar man ju var tog de vägen där då?
Ja, precis. De är ju vad heter det? Ja, de gäller inte ibland helt enkelt.
Nej.
Så vi går vidare till nästa nyhet, och det är att Jimmy Åkesson, han kräver hårdare straff för coronabrottslingar. Och det här är då folk som fortsätter våldta och skjuta och härja i samhället medan vi har den här krisen som lägger otrolig belastning på sjukvården och polisen då. Så att vi kan lyssna lite på vad Åkesson hade att säga.
En del av Sverige står still. Men det gäller tyvärr inte grov kriminalitet och våldsbrottslighet. Polisen har till och med gått ut och varnat för att den här situationen kan göra att brottsligheten ökar. Och det är väl inte precis så att rapporterna om bilbränder och våldtäkter och skjutningar har upphört trots det rådande läget. Så att i praktiken kan vi alltså hamna i en situation där vårdresurser behöver omprioriteras. Så att färre virussmittade kan erbjudas helt livsnödvändig vård. För att istället ägnas åt personer som har fallit offer för dödligt, fullkomligt meningslöst våld. Det jag egentligen vill ha sagt med det här är att den som ägnar sig åt våldsbrottslighet i ett sånt här krisläge, han eller hon gör sig skyldig till brott, inte bara mot det enskilda brottsoffret, utan mot hela samhällsapparaten. Det krävs en sällsynt vidrighet för att i ett nationellt krisläge som det här försätta samhällets mest vitala delar i ett ännu svårare läge. Och jag vill därför uppmana Stefan Löfven och regeringen att snarast möjligt lägga fram ett förslag om en tillfällig lag som innebär att brott som resulterar i sjukhusvård och som begås under den pågående krisen ska medföra avsevärt hårdare straff än i normala fall. Det har de gjort i Danmark till exempel. Att i den här tiden välja att begå grovt kriminella handlingar som kräver såväl polisiära resurser som tuffa ansträngningar och prioriteringar av sjukvården. Det är bortom hänsynslöst. Därför är det dags att vi här i Sverige visar att det är inte acceptabelt.
Jo, jag ber om ursäkt för gråtande barn i bakgrunden. Det är ju livet som det är. Och att Jimmy Åkesson hade lite låg volym där. Jag fick inte riktigt upp den. Men så var det. Men han tycker i alla fall att de ska straffas extra hårt. Vad tror du om det, Palina?
Ja, alltså jag tycker väl att förslaget i sig är ju bra, men sen så skulle man ju kunna diskutera varför vi överhuvudtaget har alla dessa människor som begår dessa brott här från
Exakt.
Början. Jag tänkte just på det här som Jimmy Åkesson tog upp med att det tar plats på akutmottagningar och så vidare. Det är ju också ett nya direktiv ifrån som har kommit idag faktiskt om hur intensivvården ska prioritera människor som kommer in och söker vård. Och där kan man ju hoppas då att kommer det in gängmedlemmar som har skjutit på varandra att de får ligga och vänta extra länge.
Jo, precis. Det hade ju varit ett extra straff. De får bara förblöda helt enkelt.
Ja. Nej, för att det kommer ju sådana... vilka var det som släppte det idag? Nu kommer jag inte ihåg vad det... Det måste ju ha varit... Folkhälsoinstitutet som kom med direktiv om hur man faktiskt ska prioritera. Att människor, vad var det de sa? De sa att människor som är så pass friska att de kommer att klara sig utan intensivvård ska inte erbjudas intensivvård. Människor som är så pass sjuka så att de inte kommer att klara intensivvården och inte heller då kanske kunna överleva mer än ett år ska inte heller få intensivvård. Wow. Och då blir det ju väldigt, alltså det är ju också ganska unikt, det visar vilket unikt läge vi faktiskt är i just nu, ja. Att man går ut till allmänhet och berättar detta, för egentligen alla då som har jobbat inom vården vet att det här är ju inte något egentligen unikt i sig, för att man prioriterar ju olika. Har man suttit på en akutmottagning någon gång så vet man att man blir ju nästan rankad. Liksom, ja, hur akut är din situation? Jo, så att det är ju ingenting nytt för nu. Men däremot så är det ju väldigt ovanligt att man går ut med och berättar detta för allmänheten.
Jo, och fatta och vara den personen som måste göra de här bedömningarna och säga att ja, men den där människan, han kanske inte klarar ett år efter det här, så att vi får fokusera på den här istället. Så man väljer alltså vem som får leva och vem som får dö, vilket det är en tuff bransch.
Ja, det är det, men jag tror ändå att de som jobbar på akutmottagningar och intensivvård är ganska vana vid detta ändå. Jag minns, jag kan ta ett exempel, min pappa, gammal multisjuk, han åkte in med ambulans, hade känningar och hjärtinfarkt, han hade haft det flera gånger innan. Jag åker med honom in, vi sitter där och så kommer läkaren och säger att vi fick precis in en kille i 25-årsåldern, eller en ung man eller vad han sa, som har varit med om en trafikolycka och vi kommer att ta honom och hjälpa han först. Och min pappa bara, ja självklart, gör det. För så funkar det ju, och nu blir det ju ännu mer, liksom, det blir ännu striktare. Alltså, med tanke på att resurserna är så knapphändiga just nu. Alltså, vi går ju verkligen på knäna.
Mm. Jo, precis. Det känns verkligen av. Så vi går vidare från Jimmy Åkesson och snackar om ett potentiellt vaccin. Oj, överraskad jag blir. Ett vaccin på gång från läkemedelsföretaget Johnson & Johnson. Och de planerar att testa det här vid coronavaccinet redan i september. Och potentiellt leverera det nästa år, i början av nästa år. Så vad tror du om det här? Är det någonting som vi ska...
Ja. Nu är ju de här, Johnson & Johnson är absolut inte först med detta. Det är ju många olika läkemedelsföretag runt om i världen som nu faktiskt nästan rent ut sagt tävlar om att få fram ett coronavaccin så fort som möjligt. Och det är ju såklart extrema summor pengar i detta. Men jag läste om detta, och då var ju även Matti Sellberg, som är professor i biomedicinsk analys. Han var ju också skeptisk till att hetsa fram ett vaccin som inte då är testat, utan det är testat så snabbt som han tycker då. Man vet inte biverkningar och så, och det är ju lite intressant, för så var det ju inte om vi backar tillbaka till 2008 där när svininfluensan var. Då skulle ju ett vaccin komma så fort som möjligt, och det massvaccinerades ju ut bland befolkningen utan konsekvenstänk.
Jo.
Så vem vet, man kanske har blivit lite mer reserverad, i alla fall vissa.
Ja, allmänheten kanske är det, men är verkligen doktorer och ja, alla sjuksköterskor som heter skuldbelade alla människor 2008-2009 och skulle ha alla barn vaccinerade och allting, har de verkligen tänkt till efter det där har hänt? Det är det jag undrar faktiskt, för de måste ju ändå ha fått en ögonöppnare när de insåg att så många insjuknade så pass snabbt som de gjorde. För någonting som händer med vacciner lite då och då, jag skulle säga nästan hela tiden, men det är ju som, det är väldigt hash-hash-bransch det här, med att du får så kallade vaccinskador. Och att få ersättning eller ens få en erkännande att det har skett en vaccinskada är väldigt svår. Speciellt med de här etablerade vaccinerna. I och med att svininfluensan var färsk och vaccinet var färskt, så var det väl enklare att konstatera att det var det som var orsaken. Men jag tror ju att sånt här händer hela tiden. Bara det att, ja, det är väldigt kostsamt för dem att erkänna att det här är fan gift som de sprutar in i folk.
Ja, och sen så är det ju, som jag sa innan, alltså det är ju såna extrema belopp det handlar om. Så att får man någon fin, just nu kanske man inte vill ha en fin resa eller, eller lite så. Men det är ju inte, läkare blir ju köpta också.
Jo,
för att lansera de här vaccinerna. Så att vi får väl se. Det kommer säkert ett vaccin.
Jo, men just det här.
Danmark har ju faktiskt, Danmark har ju faktiskt pratat om att tvångsvaccinera hela sin befolkning.
Jo.
Så vi får se om vi är på väg dit.
Ja, det tror jag definitivt. Grejen är att vi har ju väldigt bra, så kallad bra vaccineringstäckning i Sverige. Vi har ju över 90%, kanske till och med 95. Så att den här flockimmuniteten som de pratar om, den är ju uppnådd då, om det nu är möjligt. Så att de behöver egentligen inte klaga över det. Men jag tror att de skulle få 90% av svenskarna och skjuta i sig det här skräpet faktiskt. Alltså eftersom att de har hypat upp det så mycket och gjort folk så rädda, så att de vill ju ha ett lugn, de vill ju få ett slut på det här, och de tror att, ja men får jag i mig det där, då kan jag gå på jobbet och då är allt som vanligt igen. Folk vill bara att saker och ting ska lugna ner sig, och de gör ingen efterforskning eller eftertanke kring sådana här saker. Så att det är ju definitivt i minoritet människor som ifrågasätter sånt här.
Ja, absolut.
Jo, men det kan vi se fram emot i alla fall. Så vi har lite extra grejer här. Men först innan det så hade jag tänkt spela en teaser på ett program som kommer att ha premiär imorgon. Och det är den nya podden Urkult. Som kommer att handla om mörk musik och mörk kultur, om man säger så. Det blir en kulturpodd helt enkelt. Så vi spelar en liten teaser här och så kommer vi tillbaka efter det.
Jag brukar säga att neofolk, det är på något sätt ett soundtrack till en postapokalyptisk värld, i den meningen då att det gamla Europa dog 1945.
Genren växte fram med punken, tycker jag fortfarande märks väldigt tydligt, och musiken som i likhet med genre som R.A.C. eller black metal är väldigt antikommersiell och inte lägger speciellt stor tonvikt vid att det ska som låta perfekt och vara perfekta musiker och sångare med clean produktion och sånt, utan fokuset handlar mer om att alltså, det ska vara känsla och att skapa en viss atmosfär.
Så sjukt bra, och det är väl liksom så som jag känner igen neofolk. Naket, enkelt, vackert, melankoliskt. Och jag typ ryser nu i hela kroppen så här, och hopp blandat med typ sorg. Det var så bra faktiskt.
Ursäkta. Jo, där har ni någonting att se fram emot imorgon kväll. Väldigt spännande. Så vi fortsätter med dagens coronabunker. Nästa rubrik är sydafrikaner som har svårt för karantän. Och här blev jag också lite chockad. Jag hade ingen aning att det kunde vara svårt att få afrikaner att stanna inomhus. Men det är det tydligen. Mm. Och vi har ju pratat lite om Sydafrika, inte om Sydafrika, men om länder som har en hög andel kineser i sig, om man säger så. De har många kinesiska arbetare som har kommit in. Och däribland så finns ju då Italien och Iran. De har mycket kontakter med Kina. Mm. Så då tänkte jag givetvis på Afrika. För Kina håller ju på att kolonisera hela kontinenten där. Och speciellt av Sydafrika. Och ja, nu får man höra att de har försökt sätta en karantän där. Men det funkar inte riktigt.
Nej, och det verkar inte vara bara i Sydafrika de har problem. Jag läste i veckan att samma problem återfinns i både Frankrike och Italien. Och då är det faktiskt just afrikaner som inte håller sig inne, helt enkelt. Utan de är ute och far runt. Trots huskarantän. Att man ska hålla sig hemma.
Men vad kan det bero på, tror du? Varför är det så?
Inte. Det kanske är deras vilda natur. Nej, men jag vet inte. De kanske inte vill vara instängda. Nej, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna bero på. De kanske inte, helt enkelt inte förstår vidden av det. Eller också så kanske de inte har någon självbevarelsedrift. De kanske inte bryr sig.
Nej, det var intressant när de rapporterade om somalisvenskars överrepresentation bland de döda i Stockholmsområdet. Och då var det ju en somalisk läkare från det svensk-somaliska läkarförbundet. Det är helt absurda grejer, alltså. Shit. Men ja, de pratar ju om att de har inte fått informationen, vet du. De har ju inte blivit informerade om hur allvarligt det är. Och då var det någon som grävde det där och fick fram att det har ju skrivits hundratals artiklar på somaliska. Från myndigheter och från media. För att informera de här människorna i vårt eget land om allvaret kring corona. De har fortfarande inte vidtagit några åtgärder. Så att, jag vet inte. Är det hopplöst fall?
Ja, kanske. De kör på som vanligt. Sen så kanske de inte har riktigt samma... jag tänker att de kanske inte har... rädslan för saker. Jag menar, det är väl kanske... Är man ifrån Afrika så är man van vid smittor och... Alltså de kanske inte skräms av det. De kanske inte tror att det är någon fara, helt enkelt. De kanske tänker att men nu är vi ett västerländskt land och här kommer det att lösa sig. Liksom. Jag har ingen aning om hur de tänker. Men skulle kunna tänka mig att det är lite så att de inte rycker lite på axeln och tänker att det löser sig nog.
Jo, precis. Det jag tänker är att när det börjar drabba deras communities värre i de här no-go-zonerna och sånt där, så kommer de att skrika ännu högre om mer och mer hjälp, mer och mer pengar för att kunna klara sig och allt sånt där. Och i slutändan så kommer det vara vårat fel. Det är så oundvikligt att det är vårat fel. Det är, att det, blir så här.
Det är som en sån, då är cirkeln sluten liksom, när
ja,
det
precis.
Kommer fram på vårt fel, helt enkelt.
Jag tyckte det var ett intressant citat här från Nordfront angående sydafrikanerna här. Att bryta mot utegångsförbudet ska kunna leda till 6 månaders fängelse. Men en av personerna Sky News talar med förklarar att folk inte kommer hålla sig inne eftersom man kanske bor 6 personer i ett plåtskjul. Och det kanske inte är så kul att sitta inne då. Och det kan man väl hålla med om att det är inte så roligt att sitta i ett plåtskjul dag in och dag ut. Så att då ska man ha ett fint hem med en fin familj så att man klarar sig, helt enkelt.
Ja, precis. Ja, nej, det, men det verkar ju inte vara bara afrikaner, utan det har ju varit även barn som har sprungit runt, så kallade barn som sprungit runt och nyst på äldre svenskar och så vidare. Så att jag vet inte, verkar inte ta det riktigt på allvar.
Nej, precis. Det där är ju Åkessons coronabrottslingar som man borde spärra in extra hårt. Det är ju helt sjukt, för att bara för någon månad sen så pratade vi om ungdomar som urinerade i unga pojkars munnar när de rånar dem och filmar dem och skrattar och allt möjligt. Du skrev till och med en artikel om det, vad jag minns.
Ja, precis, som förnedringsvåldet.
Ja, precis. Det var så vi kallar det. Och nu är det senaste trenden är att springa omkring och hosta på våra äldre och filma och skratta om det. Så att, det är som att de vill oss illa, känns det som.
Mm. Jag tror att det är nog både det, och sen så tror jag att det är bristande empati, men även bristande förmåga och kanske förstå hur läget faktiskt är. Jag tror inte man tar saker på allvar. Och det är väl kanske därför det är svårt att hålla afrikaner inne i Sydafrika också, för att man tar det helt enkelt inte på allvar, utan man tänker lite Hakuna Matata och så går man ut.
Jo. Ja, det kan stämma, definitivt. Men de har lite problem där nere och vi får se vad som händer där. Men nu tänkte jag att vi skulle kunna spela upp din intervju som du hade med Therese tidigare idag, och så kommer vi tillbaka efter det.
Nu har vi snart med oss Therese, 26 år. Therese är höggravid och väntar sitt andra barn. Och som jag har förstått det så är hon planerad att föda just idag. Men hon är ändå med oss idag i coronabunken. Hej Therese.
Hejsan.
Hej. Hur känner du som gravid och blivande tvåbarnsmamma inför läget i Sverige idag?
Så det är ju lite oroligt, men vi bor ju på landet och har preppat och sådär. Så att jag känner mig ändå ganska lugn.
Ja, jag tycker ju att det mest intressanta när jag skulle få med dig på tråden här var att du faktiskt funderar på att föda hemma. Är det någonting som du och din man tänkte på innan detta, eller är det något som har blivit mer aktuellt nu?
Det vart ju mer aktuellt nu, men jag var ju liksom, jag hade det i tankarna innan också. Men just med coronan så är ju alltså smittorisken störst på sjukhusen. Så då fick jag ju lite fart så att säga och ta reda på hur man skulle gå tillväga då.
Mm. Och vi som inte riktigt vet, jag har ju erfarenhet med att föda barn, men jag har inte fött hemma. Hur gör man för att få föda hemma så att säga?
Jag googlade faktiskt och ja, jag hittade några barnmorskor då som i mitt område i Dalarna då, som gjorde hemförlossning. Så jag kontaktade dem och de har varit här på ett möte och ja. Det var inte svårare än så.
Nej. Och hur kommer ni att gå tillväga? Jag tänker på sen när bebisen är född och det till exempel ska göras olika tester som hörselscreening och så vidare. Kommer ni att åka in till sjukhus och göra detta, eller kommer ni att avvakta, eller kan man även göra detta hemma?
Jag har inte kollat upp om man kan göra de här sakerna hemma, men när det gäller de här vanliga PKU och K-vitamin och allt vad det är, så fick inte vårt första barn det. Och tanken är inte att vårt andra barn ska få det heller om allting ser bra ut. Så att vi försöker ju i möjliga mån undvika då sjukhus.
Mm. Okej. Jag bor ju utanför Göteborg, så att när jag har fött barn så har jag ju varit på faktiskt Sveriges största förlossningsavdelning på Östra sjukhuset. Jag läste precis här innan jag ringde upp dig att de nu har startat eller öppnat 2 stycken coronarum på Östra, där patienter eller kvinnor som ska föda går in i såna här luftslussar för att det då inte ska vara smittorisk på sjukhus och så vidare. Är det någonting som du har hört att man gör i Dalarna också?
Nej, inget vad jag har hört just om Dalarna. Men det är ju mycket som händer inom förlossningsvården i resten av landet. Att de inte har resurser, de har inte tillräckligt många barnmorskor och lustgas kan vara, alltså att man inte får lov att ta det på grund av smittorisk. Ja, det är mycket. Och jag som inte gillade sjukvården innan gör det ju ännu mindre nu när det är så begränsade resurser.
Jag förstår. Ja, det kan ju faktiskt verkligen tilläggas i sammanhanget att vi har ju faktiskt en sjukvård i Sverige och inte minst en mödravård och förlossningsvård som faktiskt är under all kritik. Vi har underbemannat, vi har jättedåliga löner och så vidare. Samtidigt som vi har en väldig rullians på människor som kommer från andra länder som är överrepresenterade vad gäller att föda barn. En icke-svensk kvinna föder ju generellt betydligt fler barn än en svensk. Och jag kan ju av egen erfarenhet säga att när jag har varit in på akutmottagningar och så vidare här omkring i Göteborg och Västra Götaland så är de överrepresenterade även där. Och det är ju en aspekt som vår regering såklart inte vill ta tag i och säga är ett problem. Men just om vi går in på regeringen och deras tillvägagångssätt just nu i coronatider, hur tycker du att rapporteringen är just då kring gravida och foster och nyfödda? Hur ska vi får vi tillräckligt bra direktiv, helt enkelt?
Så jag tycker väl inte vi har fått så mycket direktiv alls just när det gäller gravida och nu, alltså nyförlösta och sådär. Men jag antar att de tänker likadant som med övriga befolkningen eller att man är en högriskperson. Att de tänker lika som det är för personer som är, vad är det, över 70 eller 80 år gamla bland annat.
Ja, jag,
så det är mycket eget ansvar, tänker jag.
Ja, precis. Jag har faktiskt varit i kontakt, för jag är också gravid nämligen, men jag är inte lika långt gången som du, utan jag är vecka 25. Men jag har varit i kontakt med både min barnmorska och min överläkare och jag kände att inte ens överläkaren, som jag har väldigt förtroende för, inte ens hon kunde ge mig tydliga direktiv hur jag faktiskt ska agera som gravid. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Nu är ju corona ett nytt virus i och för sig, men hur tänker du kring Sverige har ju inte vidtagit så hårda åtgärder som man ser i andra europeiska länder och i andra delar av världen. Hur känner du kring det?
Alltså det är ju inte bra alls, för att det lägger ju väldigt mycket på den enskilda personen då och forska fram hur man ska gå tillväga. Så att jag har ju gjort så att jag har isolerat mig ganska mycket. Och att vi då har förberett så att vi har blöjor. Och vi kör ju då väldigt mycket med tygblöjor och tvättlappar som av tyg då som vi bara kan tvätta. Så att vi har ju väldigt mycket sånt hemma och jag kör ju amning om allting går bra, så att mat och blöjor och sånt, att det finns liksom.
Ja, det låter ju ändå som om du verkligen har tänkt till här och är förberedd. Jag läste en rapport här idag om att det är en nyfödd i USA som har dött till följd av coronaviruset, men sen så framkommer det ju även då att den här nyfödda hade hjärtsvikt. Det verkar ju som om friska barn borde, nyfödda borde klara detta, men det finns ändå ett samband med corona, eller likhet ska man säga, inte ett samband, men en likhet mellan coronaviruset och det mycket mer kända, speciellt för småbarnsföräldrar, RS-viruset, som är en sak som man varnas för väldigt när man har nyfödda. För båda går på lungorna. Hur tycker du att det känns kring det, att corona faktiskt är ett virus som går på lungfunktion, och hur tänker du kring att ha en nyfödd hemma?
Man får ju göra sitt bästa utifrån den situationen vi är i, och det är ju just att isolera sig och kanske inte behöva åka till affären lika ofta och så vidare. Och sen att man försöker boosta immunförsvaret på både mig och på barnet då. Och i och med amningen där så får den ju så mycket immunförsvar och styrka den bara kan. Så det är väl vad man kan göra, och bara hålla tummarna att man inte får coronaviruset, för att man vet inte hur det tar på en nyfödd då.
Ja, precis. Jag hörde här i morse att det var en matematiker som hade räknat ut att runt i maj ungefär så kommer halva Sveriges befolkning att vara smittad. Hur känns det?
Ja, det känns ju inte så bra, men, och att vara sjuk med små barn är ju aldrig roligt, men man får ju bara hålla tummarna att man då, om man nu får corona, så får man väl hoppas att den blir lindrig då.
Precis. Man läste ju väldigt stora rubriker hela tiden här nu om corona och att människor dör och runt om i hela Europa och så. Men så läste jag även jag tror att hon var italienska, en italiensk tant. Hon var i över 90-årsåldern. Och hon hade haft corona och tillfrisknat. Och då frågade de henne vad hennes bästa tips var. Och det var att såklart då undvika människor, men att inte oroa sig. Jag tyckte att det var ganska... att det var ett ganska bra tips. Att man faktiskt försöker göra som du gör, Therese. Att du... har en strategi för att men nu ska jag inte vara ute, nu ska jag föra hemma och så vidare. Men att man tar det ganska lugnt och inte oroa sig, för tankens kraft är ju väldigt stark.
Jo, men så är det ju. Alltså, att stressa upp sig och oroa sig innan man behöver, eller man ska säga, innan faran är där, då har du förlorat mycket energi redan där.
Precis. Jag tänkte återigen här lite på hur vår regering hanterar detta. Vi har ju som land nästan inte några förberedelser för en sån här situation. Och jag kan ju känna det som... jag själv är ju mamma, jag har 8 barn och känner att... man sitter ju ganska utlämnad ändå. Vi har ju inte direkt en regering som man kan lita på. Håller du med mig?
Jo, men det kan jag väl hålla med om. Och det är därför jag tror att man får ta, vad ska man säga, mycket eget ansvar. Att man själv förbereder sig eftersom det inte uppmanas om någonting. Liksom. Det, ja, mycket tänka själv, tror jag.
Precis. Väldigt intressant faktiskt att prata med dig, för att det är ju så att beroende på vad man är för någon situation i livet, och om man är äldre eller om man är sjuk eller om man är ung eller om man har barn eller är gravid, så har man lite olika utgångspunkt. Så det var väldigt roligt att ha med dig idag. Och jag får väl avsluta och avrunda med att önska dig lycka till och hoppas att förlossningen går bra och att det föds en friskt litet barn. Så tack, Therese, för att du var med oss.
Tack så mycket.
Ja, hej.
Hej då.
nordiskradio.se.
Så där, det var Paulinas intervju med Therese, och vi önskar väl Therese all lycka till med det där, eller hur, Paulina?
Ja, precis. Lite häftigt att föda hemma faktiskt. Jag blir nästan lite taggad.
Jo, precis. Det skulle vara en grej faktiskt. Det är ju, jag vet inte vad du har haft för sjukhuserfarenheter, men jag tycker inte att det är särskilt trevligt att fara till sjukhus och ge nytt liv helt enkelt. Jag tycker det är en plats för sjukdomar.
Ja, definitivt är det ju så. Det hade ju varit mysigare att det kom hem någon klok gammal gumma och hjälpte en.
Jo, precis.
Som det var förr.
Idyllen, ja. Jo, definitivt. Det borde vi börja med i motståndsrörelsen faktiskt. Börja.
Ja, jag får sadla om och börja jobba som barnmorska.
Barnmorska, ja.
När jag har fött klart själv.
Ja, Men det är ju den bästa erfarenheten att ha fött många barn och så föra det vidare genom generationer. All right, då ska vi tacka för oss för idag och coronabunkern den 1 april. Och det var inga skämt idag, inte i den här podcasten i alla fall. Men kanske någon annanstans där ute har det varit några skämt. Det är svårt att skämta i såna här tider. Folk har svårt för att lätta på smilgroparna. Men ja, det är viktigt att hålla humöret uppe tycker jag faktiskt, även fast det är tufft.
Men vi har ju vår regering, de är ju alltid ett skämt. Så.
Ja, det sa du inte. Det kanske var det som var aprilskämtet, presskonferensen.
Ja, jag tänkte nästan det.
Ja, det är möjligt. Jo, men då tackar jag för mig. Mitt namn var Andreas och med mig hade jag Paulina.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Yes, så hörs vi imorgon klockan 4 igen. Och om ni har några bilder eller nyheter från lokalt där ni bor så kan ni skicka dem till info@nordiskradio.se. Så med det så hörs vi imorgon.
Som spreds, de sitter i trygghet, i säkert förvar.